Hallå,
hallå.
Maria här. Hej, nu är det tekniken, nu ska vi se. Nu verkar det nog som att vi har båda samtalen på här.
Okej.
Okay. Hoppas jag att det funkar bra här.
Ja.
Jag har ringt och testat några gånger med min son, så det ska väl gå.
Okej, okay. Ja, då har du förberett, ja.
Ja, vad fint att vi kan ringa och få ställa lite frågor så här. Vi tänker att det är ett sätt att de som eventuellt vill komma kan få lite mer liksom, information innan vi
ja. Kör. Ja, jag förstår.
Ja, och till att börja med så tänker jag bara att du kanske kan säga helt kort lite grann om dig och din yrkesbakgrund.
Okej. Okay. Ja, jag heter Christian Simonsberg och blev färdig psykiatriker 97. Ganska snart då så började jag ju arbeta inom framförallt beroendevården och även då konsult för inom somatiken. De sista 5 åren när jag jobbade inom psykiatrin fullt ut där, då var jag på substitutionsmottagningen, alltså där man behandlar heroinberoende med buprenorfin eller metadon då.
Mm.
Men sen 2009 då sadlade jag om och började arbeta som smärtläkare då.
Och det var... bytte helt enkelt.
Ja, jag bytte. Och, men sen nu faktiskt sen maj så har jag, nu jobbar jag både inom smärta och beroende då. Så nu har jag liksom delvis kommit tillbaka till ursprunget om man säger så.
Mm. Okej. Okay. Ja, men då vet du lite mer om det. Jag hörde ju dig när jag var på smärtkongress och tyckte att tillsammans med många av mina kollegor, den stora behållningen tyckte vi att det var. För det gav så mycket verktyg till vardagen på något sätt, din föreläsning kring personlighetssyndrom som du höll då och hur man kan förhålla sig som läkare. Det
ja.
Var otroligt matnyttigt och direkt användbart samma dag man kom tillbaka från kongressen. Så det var ju spännande på det sättet verkligen. Det är inte alltid som man tycker att det är lika lätt att koppla till kliniken det man lär sig på något sätt.
Nej, det kan ju lätt bli så att det är väldigt det är väldigt detaljerat och det steget till klinik är långt borta. Det är inte så vanligt.
Nej, men det var också därför som vi tänkte på dig till den här föreläsningen ute på Marstrand.
Ja.
Ja, men vi ska gå över till lite andra frågor då kring lite av det vi ska prata om. Och jag förstår att det är svårt, som vi sa tidigare, att det är svårt att svara kort och konkret på frågorna. Det blir ju mer som ett diskussionsunderlag, tänkte jag. Och
ja.
Vi kommer ägna en hel del tid på det när vi är då på Marstrand. Men om du ska försöka ge lite svar så här konkret så ställer jag några frågor till dig här då.
Ja.
Och den första frågan är att vårt ansvar som läkare är oförändrat stort. Men det moderna samhället tenderar att ifrågasätta allt, inklusive vår auktoritet. Hur påverkar det här oss som läkare och människor, tror du?
Ja, jag tror egentligen så går det går egentligen inte ihop. Va? För att jag tycker att kan man fullt ut så att säga leva upp till sitt ansvar, då är det ju rimligt att omgivningen också ger en den auktoriteten eller det mandatet att göra det.
Mm.
Och där tänker jag brukar lite mer, brukar jämföra med en spårvagnsförare eller någon i personalen på ett flygplan. Liksom, de har en sorts det är ingen som ifrågasätter deras auktoritet, utan säger de att nu måste vi göra så här, så gör alla det med oss per automatik då.
Ah.
Medans doktorn, där har det blivit liksom, jag vet inte, ja, patienten då beskrivs som påläst och man har gått in och läst, och det är ungefär som att ja, men den här behandlingen är bättre, och det är som att den med den, alltså den långa utbildning vi har, och det hela det systemet där vi då blir specialister med väldigt mycket, ja, både kontroll och undervisning och så vidare. Det är som att den i förhållande till andra självklara auktoriteter, den är ifrågasatt. Och det, jag tror att det är en belastning i arbetet. Och det är ju en obalans helt enkelt.
Mm. Precis. Ett fullt ansvar och samtidigt på något sätt ingen som riktigt tar en på allvar i sitt ansvarstagande. Det finns ju kontrollfunktioner för oss också. Jag tänker på IVO som jag återkommer till lite senare. Men att det finns system som ska reagera om det är något som verkar alldeles knasigt förstås. Precis som det gör inom flyget eller vad som helst.
Absolut.
Men när människor inte agerar riktigt utifrån sitt ansvar. Men att vår utbildning handlar om att vi ska få kunskaper och sen erfarenheter och på något sätt baka ihop det. Och den långa, gedigna utbildning vi då får värderas inte så högt, känns det som.
Ja, nej, ja. Det är min upplevelse att det är så. Ja.
Lite som att om man vet lite om någonting så kan man tro att man vet ganska mycket. Men det är först när man vet mycket om saker och ting som man förstår hur lite man egentligen vet.
Ja, men
och kanske lekmännen hamnar i det där att de tror att de läser några grejer på internet och sen tror de att de kan allt på något vis.
Ja, och det där, jag tycker det är en mycket märklig utveckling. Men det är som att, jag vet inte om det är... Det är nog väldigt komplex bakgrund. Jag tänker i termer av postmodernism. Och min upplevelse, den är lika verklig som min. Och igen, det finns ingen verklighet egentligen. Utan det är bara upplevelse alltihop. Jag tror det är, och så den tekniska utvecklingen där man så att säga med ett par klick i telefonen så kom man in i områden som man annars hade fått närmast på ett helt annat sätt, och gå till biblioteket och så att jag tror det är väldigt komplext, men att utvecklingen har gått ditåt och att den är inte, det är ingen bra utveckling. Jag tänker det är samma utveckling i skolans värld, tror jag. Så att, och det är ingen bra, jag tror vi behöver ändra på det.
Intressant. Om man tänker i doktors perspektiv på lite granna här med relationen till patienter, får man lov att känna och tänka vad som helst om en patient?
Ja, det menar jag ju på. Det menar jag att man får utifrån så att säga ett etiskt moraliskt perspektiv, därför att man kan ju inte bestämma vad man känner. Lika lite som man kan bestämma om en tanke dyker upp eller inte. Klart man kan bestämma att för nu ska jag inte tänka på det här och försöka. Men tanken som sådan kommer bara, känslan kommer bara. Och då kan man ju inte, då kan man ju omöjligt vara moraliskt ansvarig för något som man egentligen inte kan kontrollera. Sina handlingar är man naturligtvis, och vad man säger, det är klart det. Där är man ju 100% ansvarig, och det är ju jättemycket som absolut inte får förekomma där. Men just detta att man känner och tänker saker, jag tror inte vi ska ha dåligt samvete om vi till exempel blir förbannade på en patient inom, alltså vi blir förbannade inombords på en patient som kanske kränker oss och överskrider våra gränser. Det är en naturlig reaktion.
Ja. Jag förstår. Det är lite knattrigt på linjen här. Jag hör dig fortfarande. Hör du mig?
Jag hör dig jättebra.
Bra, bra. Kommer en till sån här fråga då, som är lite grann i samma bransch.
Ja.
Behöver vi påminnas av sloganmakare och andra om att patienten ska vara i centrum?
Ja, nej, det där tycker jag, det där är ju, det är nästan farsartat, tror jag, att säga. Och att de här liksom, ja, slogans får man ju kalla dem, att patientcentrerad vård. Och jag funderar på, jaha, vad har vi gjort alla de andra århundraden då, om inte, ja, alltså det är som att någon, jag vet inte, det är någon som kommer utifrån och liksom tror att de upptäcker nya saker, och så måste vi då förhålla oss till det.
Ja.
Mycket märkligt fenomen. Till exempel patientcentrerad vård. Det är klart, vem skulle annars vara i centrum om inte patienten? Det är mycket märkligt, tycker jag.
Ja. Och hur blir det för doktorer, tänker jag då, om vi får den typen av budskap?
Ja, alltså det är ju väldigt lätt att uppleva det som en sorts underkännande. Att,
ja,
att doktorn egentligen skulle ha någon sorts dold agenda, eller
ja,
det skulle handla om något annat. Det tycker jag, det är ju den första, att det är ju ett underkännande att man skulle behöva bli påmind om att patienten ska vara i centrum.
Mm.
Men och sen tänker jag väl också att det är på något sätt, jag tror oftast är det inte doktorer sådana idéer kommer ifrån, utan det är, jag vet inte, organisationsmänniskor, chefer som kanske egentligen inte, många gånger då, inte alls vet egentligen vad sjukvård handlar om. Kanske inte alls egentligen vet hur ett bra möte mellan en patient och en läkare ser ut då.
Så
då blir det ju, ja, det blir ju också paradoxalt då, någon amatör, om jag så får uttrycka mig, kommer och säger att det här ska gälla i mötet mellan dig och dina patienter.
Ja. Lite som ett underkännande, säger du. Jag tänker också direkt på det som vi pratade om förut då, att det är någon annan som på något sätt ifrågasätter att vi gör rätt hela tiden, både när det gäller att kunna hantera ansvaret vi har, men också hur vi möter patienterna. Det känns lite som att man på något sätt utifrån är osäker på om doktorn verkligen är en bra person som man kan lita på något sätt. Lite som att man vill ifrågasätta och göra doktorn kanske nästan osäker, eller ta ifrån doktorn känslan av att de får vara med och bestämma, för att de kanske inte är helt pålitliga på något sätt.
Ja.
Förstår du hur jag
menar? Ja, men jag förstår precis vad du menar, att ungefär som att ja, doktorerna måste ha ett öga på det, så att de inte, jag vet inte vad egentligen man är rädd för att vi skulle, jag vet inte, det är alltid svårt att förstå vad människor gör, när de gör saker som man kanske egentligen tycker är konstiga. Men det är ju som om att om inte liksom någon annan utanför skråt på något sätt har ett vakande öga, en fast hand på oss, då vet man inte vad som skulle kunna hända. Och det är ju, ja, det tycker jag ju är väldigt irriterande då. Och det handlar ju, tänker jag, ytterst om auktoritet också.
Mm.
Att det är som jag menar ju det är ju en del av vårt ansvar. Det menar ju att vi både är både mogna och vuxna och tar, utan ja, att någon annan behöver skriva på näsan på oss hur vi ska handskas med detta.
Ja, men precis. Lite kan jag få känningar också. Jag pratade med någon kollega som sa att i Norge så har det funnits, så har jag ingen aning om varifrån det här kommer allt, men man har på något sätt velat ta lite av makten från doktorerna. Så man tyckte att de både var höginkomsttagare och hade för mycket att säga till om. Och på något sätt ville man förskjuta makten från doktorerna till andra intresseorganisationer.
Ja, det är så.
Man kan ju spekulera i om det finns liknande motiv, men det är bara spekulationer, som sagt.
Ja.
Jag tänker på en fråga som kommer att komma in på mycket på massan, och som på något sätt direkt är kopplad till det som du pratar om. I senaste numret av Läkartidningen så har man granskat vad vi doktorer får kritik ifrån när vi då granskas av IVO. Och det som faktiskt kritiseras först och främst, den största anledningen till det är hur vi skriver narkotikaklassade preparat.
Ja.
Och jag tänker för min egen del som musikare så har ju det här varit en väldigt svår fråga. Och jag upplever mig ganska ensam i det här också. Vem frågar man om hur mycket man kan skriva och när man ska låta bli och så vidare? Det är ju en jätteklurig fråga. Det finns inte några utbildningar som har gett riktigt i det här heller så där tydligt och klart. Det blir spännande att prata med dig om det. Men skulle du kunna ge något enkelt råd? Ja, det är ju också en väldigt komplex fråga. Men något sådär.
Ja, alltså jag tänker ju mig på något sätt. Jag tänker mycket egentligen som ett sorts säkerhetstänk när man till exempel flyger då. Man kollar grejer innan och sen när man upp i luften så att säga så kollar man. Och sen när man landar så har man liksom grejer som man måste ha koll på. Och då tänker jag så här att de här narkotikaklassade läkemedel, nu tycker jag det är lite olika för å ena sidan opioider och å andra sidan då benzodiazepiner och såna här Z-preparat. Men en väldigt viktig fråga är ju att det är ju så att jag tror att man behöver lära känna en patient lite grann innan man skriver ut de här narkotikaklassade läkemedel. För det är väldigt individuellt vilka risker det finns med det. Har man en stabil person utan psykisk ohälsa, ångest och så här och utan någon substansberoende i sin bakgrund. Då är riskerna inte speciellt stora om man följer upp ordentligt. Och det speglar ju delvis, tänker jag, att man behöver ju ordentliga arbetsvillkor. Så att man verkligen, dels att man har tid att lära känna en patient.
Ja.
Och dels att man kan följa upp det man gör. Men så tänker jag, om man tittar på just till exempel då opioider, det är ju lika med att det är smärta man behandlar. Att man, alltså det ska du då tycker jag vara rätt typ av smärta. Och då tänker jag antingen då beroende på en vävnadsskada eller en nervsmärta. Då lite, alltså väldefinierade smärttillstånd.
Ja.
Och vilket jag tycker är viktigt att man då har prövat annan behandling i rimlig omfattning då. Till exempel har man en nervsmärta så finns det ju många goda alternativ som ofta är bättre än opioider.
Ja.
Sekundära analgetika och sådär. Och sen då slutligen så gör innan man eventuellt skriver ut en opioid så gör man en riskanalys av den patienten man har framför sig. Så att i det ena fallet kan det vara så att ja, här finns alkoholmissbruk och kanske personlighetssyndrom eller någon annan psykisk ohälsa. Ja, då går det inte till den patienten, men den andra patienten med stabil livssituation och psykisk friskhet, där kan man tänka sig det. Jag tror att det här tror jag vi skulle prata mycket mer om. För jag menar att det faktiskt finns kunskap och så som kan göra vettiga sådana här checklister så att den här typen av förskrivning egentligen det behöver inte bli så stora problem då.
Nej, jag minns att du gav oss flera handfasta råd också kring de här andra personlighetssyndromen och hur man skulle tänka. Så jag tror att bara det att lyfta frågan och resonera om det och ha tid för det gör att man kan känna sig tryggare och att man på något sätt bestämmer sig för det. Vilka patienter ska jag skriva det här till? Vilka ska jag absolut inte? Och hur tänker jag liksom, kring det här överhuvudtaget?
Precis.
Ja. Tack snälla för att jag fick ställa lite frågor till dig. Det känns jättespännande att vi ska få fortsätta prata frid framöver.
Ja, det blir skojigt.
Ja.
Vi hörs längre fram förstås.
Ja.
Jag
återkopplar till dig med lite information kring det här, den här intervjun och så att du får lyssna igen.
Ja, men vad bra.
Ja, vad fint. Ja. Tack så mycket.
Tack så då.
Tack.
Hej.